Sommar i P1 med författaren Nora Jalil. Hör om hennes resa från blyg och osäker till augustnominerad skribent.
Jag är i Göteborg på ett författarbesök. Precis när föreläsningen är slut och jag ska gå ser jag att en ung tjej dröjt sig kvar. Hon närmar sig med försiktiga steg. Men istället för att säga något sträcker hon fram ett brev och går därifrån. Senare på eftermiddagen när jag är på mitt hotell läser jag brevet. Det står: jag var så nära att skippa skoldagen och stanna hemma, men jag behövde träffa dig. Förlåt, men jag är som ditt gamla jag. Jag har så mycket att berätta, men vågar inte. Jag vill också bli författare, som dig, Nora. Du visade mig att det går, även om man inte har någon aning om hur man blir författare. Tack för det, Ilham. Jag får gåshud i hela kroppen när jag läser brevet. Det är precis som hon skriver, som att ha fått ett brev från mig själv. En några år yngre Nora, den blyga, osäkra tjejen som drömde om att bli författare, utan att ha en aning om hur det skulle gå till. Men nu vet jag hur jag gjorde, och nu vill jag dela den resan med dig. Det här sommarpratet är till dig, Ilham.
Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över, vi ska ta över. Vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga. Och vi ska slåss, vi ska slåss mot Goliat. Du kan Goliat, mot Goliat.
Snälla mamma, vad min lärare än säger, säg bara ja. Även om du inte förstår, jag förklarar allt sen. Vi var på väg till mitt utvecklingssamtal på högstadiet i Grintorpsskolan. Jag var 14 år. Mamma nickade. Att jag bad mamma vara tyst berodde på att jag skämdes över hennes brytning. Jag var rädd att någon skulle tycka att min mamma var sämre än de andras mammor. Jag var orolig över att det skulle avslöjas att min mamma inte fick gå klart skolan. Jag visste vad min mamma kunde, men det visste inte resten av världen. En gång drömde min mamma, och det var innan jag vaknade. Grintorpsskolan låg längst upp på Albyberget. Mamma och jag gick upp för de långa trapporna som aldrig tycktes ta slut. När vi väl var uppe var vi båda lika anfodda. Jag är gammal, men vad är din ursäkt, sa mamma retsamt. Vi stannade upp i några sekunder och andades ut innan vi gick in i skolan. Vid receptionen påminde jag henne om skogränsen. Vi fick inte göra ett enda fel. Hon tog på sig blåa skoskydd och påpekade att det var hål i alla. Vad hjälpte dem? Jag tog av mig skorna och höll dem i handen. Jag och mamma kraschade ofta. Jag var blyg och livrädd för att göra fel och ville vara alla till lags. Hon kunde inte bry sig mindre om vad andra tyckte. En gång var vi på ICA och letade efter en särskild pastasort som på arabiska kallas för sharia och blandas med riset. Vi gick igenom hyllorna med blicken flera gånger, men vi kunde inte hitta det. Till slut suckade hon högt och letade efter någon att fråga. Jag stoppade henne och sa att hon inte kunde fråga efter något hon inte ens visste det svenska namnet på. Vi kunde väl laga det där riset utan pastan. Mamma tittade på mig och sa: tror du att jag har tid att bry mig om vad andra tycker? Vill de skratta åt mig? Låt dem skratta. Jag vill laga mitt ris på mitt sätt. Jag gömde mig bland hyllorna och hon gick fram och frågade en ur personalen. Och hon fick sin kärje, och det var ingen som skrattade. Jag har alltid önskat att jag var lika orädd som min mamma. Vi gick upp mot högstadiets korridorer och satte oss utanför klassrummet. Jag visste exakt vad min lärare skulle säga, men jag var ändå nervös. Skulle mamma verkligen vara tyst som hon hade lovat mig? Min lärare kom. Hon log. Hon hade förberett en pärm med papper. Samtalet började. Precis som alla lärare jag tidigare haft och kommer ha, sa hon. Nora, du är duktig. Vi ser här att du når målen i alla ämnen. Och pekade med pennan på pappret. Men jag vill att du ska räcka upp handen och ta mer plats i klassrummet. Du måste börja prata. Jag nickade. Mamma nickade. Jag var godkänd i alla ämnen, men det var något som fattades. Hur mycket jag än försökte kunde jag inte få ut orden när jag var i klassrummet. Mamma bröt vår överenskommelse. Med sin brytning som brusade i mina öron berättade hon att jag minsann var duktig. Hon berättade att jag ofta satt på mitt rum och pluggade. Hon berättade att jag pratade hela tiden. Hemma. Sen tittade hon på mig. Hon förstod inte heller varför det var så svårt för mig att prata i skolan. Efter utvecklingssamtalet sa hon, om jag hade din tunga, ditt språk, hade jag aldrig varit tyst. Det var inte bara mamma och min lärare som ville att jag skulle börja prata. Överallt fick jag höra det. Du har suttit här i 2 timmar utan att säga något. Det var länge sedan man hörde din röst. Är du alltid så här tyst? Hallå, lever du? Jag blev tjejen som inte kunde prata. Är också så för dig, Ilham? Jag minns när min dröm om att bli författare föddes. Det var på mellanstadiet. Rasten var slut. Vi sprang in till klassrummet. Borden var placerad i en halvcirkel. Läraren gick igenom en skrivuppgift. Jag satte mig och började skriva. Pappret var lutat, men bokstäverna var ändå raka och precis på linjerna. Min lärare kom då fram och sa, vilken fin handstil du har. Den lilla kommentaren räckte för att få mig att börja drömma. Efter det ville jag skriva hela tiden. Jag skrev av texten på tavlan och jag skrev av texter från olika skolböcker. Jag gick till biblioteket och bläddrade i böcker. En dag ska min bok också finnas här, tänkte jag tyst för mig själv. Jag minns också en annan lärare från högstadiet. Jag gick i korridoren och var på väg in till SO-lektionen. På vägen mot klassrummet stoppade hon mig. Hon sa, din text var jättebra. Jag smålog, men svarade såklart inte. Sen frågade hon om jag ville läsa texten högt inför publik på Tekniska museet. Vi skulle dit om några dagar. Jag stod tyst. Innan jag hann svara fortsatte hon. Men varför frågar jag dig? Du kan ju inte ens prata. Den kommentaren räckte för att jag skulle börja hata min personlighet. Det var som att hon bekräftade allas bild av mig. Samtidigt väckte hon där och då en ilska inom mig. Jag ville motbevisa henne och alla andra som bara såg mig som den blyga tjejen.
Tror jag behöver terapi. Bearbeta gammal skit. Kommer gå sönder innan jag blir fri. Lately, har jag fattat att ingen kan break me. So fuck I'm trying to take it, I'm crazy. Ofiltrerat, this is how it made me.
Inför gymnasiet tog jag ett viktigt beslut. Jag skulle inte vara den blyga versionen av mig själv längre. Jag skulle förändras. Därför stod jag framför spegeln och funderade. När min mentor ropar upp mitt namn, ska jag säga här eller ja? Jag har alltid sagt ja för att det känns lättare, men ska jag kanske säga här den här gången? Första skoldagen passerade och det enda jag sa under hela dagen var typ ja och mitt namn. Återigen klev jag in i rollen som den blyga tjejen, som inte sa mer än vad hon måste. Och man kunde lugnt säga att de 3 tråkigaste åren i mitt liv hade börjat. Jag gick ekonomiprogrammet och hade inget intresse för det. Min vardag bestod av skola hem och hemskola. Jag gjorde inte mycket annat. Mamma undrade varför jag inte gick på bio, fikade och hoppade som andra ungdomar brukade göra. Med vem? Tänkte jag. Jag lyssnade på anekdoter om hemmafester som mina klasskamrater berättade för varandra. För mig lät det som en film. Det var så långt ifrån min verklighet. Jag var ganska ofta för mig själv. På bussen, under rasterna och hemma så fyllde jag telefonen med anteckningar. Jag skrev om allt. Jag köpte fina anteckningsblock och skrev. Jag läste mycket poesi på Instagram. Och det var då jag för första gången såg ortens bästa poet. Jag blev direkt intresserad och läste mer om det. Förenade förorter hade skapat sin egen spoken word-tävling. Av orten, för orten. Poeter runt om i landet tävlade i sina orter. De bästa poeterna fick sen göra upp om vem som var ortens bästa poet under en fet final. En helt ny värld öppnades för mig. Men jag vågade såklart inte söka till tävlingen.
Kolla med ögonen och se mig själv. Allting som händer, det är bara på mig. Fastna djup men vet att det ordnar sig. De har bara gett mig ett namn, ett namn, ett namn, ett namn. Fatma, Liam, Ivan, Zoran, Sara, Aisha, Faisal, Stina, Dina, Amina. När jag var ett litet barn
brukade fråga mig, stirra rakt in i mig själv. Vem finns här för dig? Vem fanns där och vad hände? Är det på riktigt det jag känner? Vem är det som bestämmer? Vem är familj och vem är vänner? Såg mig i spegeln och jag tänkte, du bara föds till någon. Antingen god eller en sån som förstör för folk. Se upp för Shaitan, vet att han söker sånt i dig som behöver något. Svagheter, han dör för dem. Simma långt ifrån honom.
Varje morgon innan skolan tittade jag på nyheterna. Det handlade om Melodifestivalen. Då hade jag inte så bra koll på Mello eller svenska artister överlag. Men under den här korta reprisen fångade en specifik artist mitt intresse. Ilham, vill du veta vem det är? Det kommer snart. Några år senare postade artisten en tävling om en extra biljett till Justin Timberlakes konsert i sitt flöde. Den som skrev bäst motivering fick följa med honom på konserten. Inlägget fick direkt hundratals kommentarer. Min chans att bli vald var minimal. Ändå satte jag mig och skrev en motivering. Du är tung och jag är ung. Därför ska vi gå och se på en kung. Vilket rim. Jag skämdes. Men något fick mig ändå att trycka på skicka-knappen. Jag gick till skolan. Så fort sista lektionen var över sprang jag till bussen. Jag ville bara hem som vanligt. Jag la min lur på laddning i mitt rum och gick till vardagsrummet för att äta middag. Jag värmde maten i mikron och åt. När jag gick in i mitt rum igen såg jag att min lur hade flippat. Jag fick notis efter notis. Efter en stund förstod jag. Danny Saucedo ville gå på Timberlakes konsert med mig. Planen var att Danny och jag skulle ses precis innan konserten. Men under dagen skrev han till mig och frågade om jag inte ville ses tidigare och ta en fika innan konserten. Jag satt i mitt rum när jag fick meddelandet och blev alldeles skakig. Jag slängde på mig några kläder och åkte direkt mot skrapan på Södermalm. Jag fick inte komma sent. Jag var där en timme för tidigt och stod i ett hörn och väntade. Varför gick tiden sakta just idag? Danny kom. Han hade på sig en vit skjorta, svart fluga, skinnjacka och solglasögon. Han är en riktig popstjärna. Jag kollade ner på mina kläder och tänkte, jag ser ut som en tönt. Han föreslog ett café. Vi gick dit. Han pekade på en paj och sa att det var hans favorit. Jag tog samma. Han frågade om jag ville ha något att dricka. Jag skakade på huvudet. Kaffe? Frågade han. Dricker inte kaffe, sa jag. Men te? Frågade han. Jag dricker bara te när jag är sjuk, sa jag. Han skrattade. Men läsk då? Jag skakade på huvudet. Danny hittade en bra sittplats och bad mig sitta där medan han beställde. När han stod i kön tittade han mot mitt håll och ropade, men varm choklad, det måste du ändå dricka. Han satte sig ner och började prata och hade hela tiden ögonkontakt. Jag blev nervös och tittade ut genom fönstret. Ska du inte äta? Jag känner mig som en mormor som säger ät, 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 sa han och skrattade. Det gick en stund till av total stelhet. Men sen hände något. Jag vet inte vad det var, men något förändrades. Vi började prata om drömmar, förväntningar och livet. Alltså sånt som jag faktiskt tyckte var intressant, men som ingen riktigt pratat med mig om tidigare. Konversationen började flyta. Det kändes plötsligt tryggt. Jag berättade om mina drömmar. Inte en enda gång gav han mig tips på hur jag skulle sluta vara blyg. Inte en enda gång fick jag höra hur jag borde förändras. Det hade aldrig hänt tidigare. Danny tyckte inte att det var konstigt att jag var konstig. Han lyckades övertyga mig om att det faktiskt går att leva ett liv som man vill. Och att alla inte alltid behöver förstå en. Det fick mig att se på min situation med nya ögon. Och jag började längta till mitt framtida liv. Där jag kunde bestämma hur jag vill vara. I dina öron kanske det låter klyschigt och självklart. Men det sättet att tänka var emot allt jag tänkte, visste eller gjorde då. Tiden flög iväg. Danny och jag skulle börja röra oss mot konserten. Han såg att jag inte ens rört min varma choklad. Han tog en klunk ur mitt glas och sa: "Jag förstår varför du inte drack upp den. Den är ju skitäcklig." Vi reste oss upp och lämnade kaféet. På vägen ut sa han: "Den här gången är det jag som bjuder dig på fika. Men nästa gång när vi ses är det du som bjuder ut mig. Med dina författar-royalties." Jag skrattade. "Du tror verkligen på min dröm," tänkte jag när vi lämnade stället. Men jag sa inget. Vi åkte mot den stora arenan och jag fick uppleva min första arenakonsert. Vi går från Afrika och rätt in i elden. Vi två kommer att bli bäst då. För att det enda för dig, du skulle dö för mig. Som jag dör för dig. För dig, för dig, för dig, för dig. För dig, för dig, för dig. Jag skulle dö för dig. Det enda för dig, du skulle dö för mig. Som jag dör. Jag skulle snart ta studenten. Jag var 19 år. Jag följde upp min datorskärm, gick in på antagning.se och skrev författare i sökrutan. Enstaka kurser som litterär gestaltning dök upp. Jag visste inte vad det var. Jag blev besviken. Jag förväntade mig en 3-årig utbildning som garanterade att man blev författare. Men något sånt fanns såklart inte. Vad skulle jag göra nu? Jag fick tipset att söka till lärarutbildningen. Det kunde vara bra att ha en utbildning att luta sig mot, försökte jag övertala mig själv. Terminerna passerade och jag trivdes ganska bra på universitetet. Men jag ville något annat. Och det var som att någon där ute hörde mig. För ortens bästa poet skulle hålla en deltävling i Fittja, i Botkyrka, yani en station ifrån mig. Jag ville veta, kan jag skriva eller inte? Men ska den blyga tjejen som aldrig säger något stå på en stor scen och läsa sina dikter, tänkte jag. Tänk om jag gör bort mig. Jag anmälde mig utan att berätta för någon i min familj. De fick inte se om jag misslyckades. Jag skrev mina dikter och lärde mig dem utantill. Jag åkte till Fittja och träffade de andra medtävlande poeterna bakom scenen. "Är du nervös? Hur länge har du skrivit? Är du från Botkyrka?" frågade vi varandra. Det var första gången jag träffade andra unga som delade mitt skrivintresse. Ordningen lottades. Konferensiären hälsade alla välkomna och nu var uppläsningen igång. Jag läste igenom mina texter på telefonen. Var de verkligen tillräckligt bra? Jag tittade ut över publikhavet. Det var runt 300 personer i lokalen. Konferensiären ropade upp mitt namn. Jag gick upp för trapporna mot scenen och tänkte: vad håller jag på med? Strålkastarljuset var riktat direkt mot mina ögon. När jag stirrade in i ljuset och publiken tystnade kändes det som att jag var ensam i rummet. Jag tog ett djupt andetag. Jag läste min dikt. Folk applåderade. Jag gick av scenen. Vad hände precis? Kvällen närmade sig sitt slut. Konferensiären skulle avslöja vilka två som gick vidare till final. Publiken stampade med fötterna för att få till en spännande stämning. Jag hörde ett namn. Nora Khalil. Där och då kände jag att skrivandet var min grej. Jag önskar så att du någon gång får uppleva den känslan, Ilham. Den stora finalen var sen i Rinkeby. Det var fullsatt. Runt 3000 personer i publiken. Inget annat poesiarrangemang i Sverige får så stor publik. Det var tyst i lokalen. Det fanns en respekt i luften. Så här lät det när jag läste en av mina dikter i Rinkeby 2018.
Snälla, älska mig. Jag gör exakt vad du vill. Bara älska mig. Älska mig som att jag är den vackraste solnedgången du skådat. Älska mig som att jag är löneförhöjningen varje fredag. Älska mig som att jag är den enda. Jag kan ändra på mig. Gymma varje morgon klockan 6. Skippa rostat bröd och äta gröt. Räkna kalorier. Väga mig regelbundet. Så jag ser ut precis som du drömmer om. Och du slipper skämmas för mig. Jag kan bryta mina vanor. Sluta läsa böcker. Börja titta på serier. Sluta skriva poesi. Börja klaga på allt. Så jag beter mig precis som de andra. Och du slipper skämmas för mig. Älska mig som att jag är det viktigaste organet i din kropp. Älska mig som att jag är sovmorgonen en kall måndag morgon. Älska mig som att jag är den enda. Jag kan fixa mig. Fina och långa naglar. Längre och fylligare ögonfransar. Färglösa och snyggare kläder. Trendiga och dyrare handväskor. Så jag inte ser så tråkig ut, du vet. Och du slipper skämmas för mig. Jag kan anpassa mig. Slänga alla mina färgglada strumpor. Börja lyssna på Spotify Top 50. Äta ute minst 3 gånger i veckan. Köpa det senaste sminket. Så jag inte sticker ut från mängden. Och du slipper skämmas för mig. Älska mig på ett sätt, men på flera vis. Men du vill inte älska mig. Jag har testat allt. Du nöjer dig aldrig. Jag pratar med dig. Min spegelbild. Varför vill du inte älska mig?
En kille i en tjock vinterjacka kom fram mot mig. Han sa, vi alla trodde att du snackade om en shono, men i slutet blev det riktigt abbo. Dikten funkade. De gillade den. Jag kom 3:a och vinnaren blev Farhia. Under året som följde efter tävlingen, ortens bästa poet, fick jag förfrågningar om att läsa poesi på olika event. Något inom mig hade förändrats. Jag tackade ja till allt. Förenade förorter anordnade olika workshops som jag deltog i. Vi som varit med i tävlingen kallades nu för poeter. Vår träffpunkt var i Västerort, oftast i Rinkeby. Där sågs vi för att prata om skrivandet. Vi läste våra texter för varandra. Vi blev ett community. För många av oss var det nytt och speciellt. Ilhan brukade också skriva dikter.
Ser du horisonten där? Alla våra färger i himlen klär. Vinden pratar i ditt öra. Men är du mottaglig? Solen längtar efter att få träffa din kind. Håll huvudet och följ din egna stig. Så ger jag dig min tid. Känner du när hjärtat slår? Högt på berget där du står. Så kanske får du ett svar.
Det var april 2020. Under de senaste 4 åren hade jag pluggat till lärare och hade nu bara mitt examensarbete kvar. Mina klasskamrater skrev ansökningar och personliga brev för att söka lärarjobb. När jag satte mig för att skriva mitt brev scrollade jag istället på sociala medier. I flödet dök en annons för en skrivarkurs i kreativt skrivande upp. Jag kände mig dum som trodde att alla utbildningar skulle finnas på antagning.se. Jag skrev snabbt en halvdan jobbansökan och hoppades att ingen skola skulle kalla mig på intervju. Istället la jag allt krut på brevet till skrivarkursen. Jag ville fortfarande veta om jag kunde bli författare. När jag sökte till skrivarkursen drabbades jag av dåligt samvete. Jag insåg att en lärarlön motsvarade mer än vad mina båda föräldrar fick i lön tillsammans. Med min ingångslön kunde jag köpa en ny fet säng till dem, nya soffor eller en ny stor smart-tv. Borde jag börja jobba som lärare istället? Men jag hade tur. För ingen av de två skolorna som jag skickat min jobbansökan till hörde av sig och ville ha mig som lärare. Snart fick jag istället ett mejl där det stod att jag fått en plats på skrivarkursen. Jag hade ett tydligt mål med skrivarkursen. Jag skulle skriva en bok. Manuset skulle jag sen skicka till ett förlag och sen skulle jag bli utgiven. Men det där målet berättade jag såklart inte för någon. Du hör själv, Ilham. Det låter för kaxigt.
Back on my shit. Chilla på min svit tills det är dags för mitt sätt. Underskatta mig. Sånt som orten gärdis vill. Kolla hur jag gjort min grej. Alltid varit self-made. Du kan fråga den om mig. Allt du ser här är min. Säg till han att jag är OG. Orten gärdis om ni minns mig.
Jag tog tunnelbanan från Alby till T-centralen. Där bytte jag till pendeln och åkte mot Jakobsberg. Det var sen sommar och tjock varmt. Jag gick upp för den långa backen mot folkhögskolan. Vi samlades ute på herrgården vid ett stort vitt hus. Jag försökte ta in allt. Jag hälsade på några som stod utanför. Jag var osäker på om jag kommit rätt, eller snarare om det här var rätt. Ganska snabbt insåg jag att jag var den enda blatten i klassen och att jag skulle få hedersuppdraget att reppa orten. För att inte sticka ut mer än vad jag redan gjorde bestämde jag mig där och då för att inte skriva några texter om orten eller använda slang från orten. Vi fick vår första övning. Gå ut på gården, ta något objekt som du hittar och skriv en dikt om det. Alla reste sig upp som att det var en normal uppgift. Jag gjorde samma sak. Jag tog upp ett löv och bestämde mig för att skriva om det. Vad hade folk i orten sagt om det här, tänkte jag. Jag skippade ju ett lärarjobb på lön på typ 40 lax i månaden för det här. Vi skrev och lämnade in en ny text varje vecka. Sen läste vi varandras texter och pratade om dem under så kallade textsamtal. Den första stora uppgiften var att skriva en dialog. Vi hade bara en vecka på oss och jag hade svårt att komma igång. Var skrivkrampen ett tecken på att det här inte var för mig? På vägen hem på T-centralen bytte jag till tunnelbanan mot Norsborg. Bredvid mig i vagnen satt tre killar i högstadieåldern. Det var tydligt att de var vänner. De skrattade och idrade med varandra. Jag började tjuvlyssna på dem. De klagade på skolan och diskuterade hur töntigt det var när deras lärare försökte härma deras sätt att prata. Det värsta är när han, alltså läraren, säger bror till oss, sa en av killarna. Jag förstod exakt vad han menade. Ska jag kanske skriva om dem? Jag fick upp en tanke i huvudet. Hur hade det sett ut om de här killarna var tvungna att fira midsommar för första gången? Killarna klev av tunnelbanan. När jag kom hem la jag mig på sängen och blundade. Jag såg killarna från tunnelbanan framför mig och gav dem varsitt namn. Ryan, Caspian och Amir. Sen började en scen växa fram i huvudet. Ryan har fått en inbjudan till ett midsommarfirande och tvingar med sig Caspian. Caspian ringer på dörren hemma hos Ryan. När Ryan öppnar dörren står han utanför med maskrosor i handen. Han har hittat dem på gården utanför. De googlar. Hur binder man en midsommarkrans? Och får upp ord som myrtentråd, sekatör. Vad är det för något? Vilka blommor använder man? Måste man dansa till smågrodorna? De sätter sig på golvet i Ryans pojkrum och försöker få ihop kransarna. Jag såg det så tydligt framför mig. Jag skrev ner allt. Jag behövde inte anstränga mig. Texten kom till mig. Är det så här man gör när man skriver? På textsamtalet läste mina kurskamrater dialogen högt. De undrade hur man uttalar ord som tjock och vad det betyder. Det kommer från turkiskan och betyder mycket. Jag hade redan failat min överenskommelse med mig själv om att inte använda slang. De i min textgrupp tyckte om dialogen. De tyckte till och med att den var rolig. Vad jag inte visste då var att Rayan, Caspian och Amir skulle bli mina vänner och att den här dialogen var början på min debutroman. Även om just den här midsommarscenen inte kom med. Vi tilldelades nya textgrupper och fick nya uppgifter. En dag hade jag skrivit en text som jag själv tyckte hade noll känsla. Jag var besviken och funderade på att skippa textsamtalet, men gick till slut ändå dit. En kurskamrat, en man i 40-årsåldern, delade med sig av sin läsning av min text. Han sa att texten kunde uppfattas som exkluderande eftersom det var skriven på vad han kallade Rinkeby-svenska eller förortssvenska. Vår lärare frågade honom om han menade att han kände sig exkluderad. Och det kände han. Jag skrattade inombords. Det sista jag som ung muslimsk kvinna från orten trodde att jag skulle lyckas med var att få en vit man att känna sig exkluderad.
Du lindar av olvon en midsommarkrans och hänger den om ditt hår.
När vi skulle skriva noveller började jag min konversation med karaktären Rayan igen. Han hade tydligen hört att det fanns någon på skrivkursen som störde sig på hans slangord och nu ville han provocera. Jag tänker absolut inte anpassa mig, sa Rayan. Men jag vet inte hur man skriver en novell, sa jag försiktigt. Rayan brydde sig inte. Han föreslog att vi skulle få in så många slangord som möjligt. Men vad skulle novellen handla om? Det spelade ingen roll. Skriv upp Jalla, Jani, Abbo, Mannen, Shono, Abri, Chok, sa han. Jag gjorde som han sa. Texten skrevs av sig själv. Med pennan i handen försökte jag hänga med. Jag lämnade in texten. Rayans novell gjorde succé. Alla älskade Rayan. Eller nästan alla. Förutom en person. High five, Rayan. Vi lyckades. Rayan, Caspian och Amir ville mer. Jag hann inte lägga ifrån mig pennan innan de ville ut på fler äventyr. Nu ska vi åka skidor i Flottsbro med klassen, sa Rayan. Jalla, låt oss, sa jag. De drog till skidbacken och jag följde med. Det blev kaos. Den som sett en blatte åka skidor vet vad jag menar. Någon ramlade, någon skadade sig, de skrattade och helt plötsligt hade jag ännu en scen i berättelsen om Rayan, Caspian och Amir. Mina kurskamrater tyckte också om gänget. Men Ilham, jag var orolig över att de skrattade åt mina karaktärer istället för med dem. Tänk om jag förlöjligar orten. Ditt projekt för vårterminen kanske ska vara en ungdomsbok, föreslår kursläraren. Skriver jag en ungdomsbok, tänkte jag. Jag nickade. Jag scrollade på sociala medier och såg att Tensta konsthall annonserade sin årliga skrivartävling. Jag valde ut mina favoritscener med Rayan, Caspian, Amir och skickade in dem. I juryn satt författare som hade gett ut böcker. Jag kände särskilt igen Athena Farrokhzad. Jag hade ju bläddrat i hennes diktsamling. Jag hoppades på att hon skulle ge mig en bekräftelse på att jag var på rätt väg. Jag promenerade från Albyberget ner till Fittja när min telefon ringde. Jag svarade inte. Eftersom jag är introvert svarar jag inte på nummer jag inte känner igen. Jag fick ett sms. Det var från Tensta konsthall. Jag ringde upp och fick veta att jag hade vunnit Tensta konsthalls textpris. Nu kom kvittot. Efter en stund ringde min telefon igen. Är det nu de ser att det var ett misstag, tänkte jag. Jag svarade. Men rösten i luren berättade att en bokförläggare hade hört av sig och ville prata med mig. Jag fattade ingenting. Sen gick allt snabbt. Jag pratade med förläggaren som heter Marie, som läst mitt bidrag. Hon påstod att jag redan var färdig författare. Hur visste hon det? Jag berättade för familjen och mina vänner. Jag är tydligen författare. Fattar ni det? För det fattar inte jag. Jag var försiktig. Vågade inte ta ut något i förskott. Jag berättade för Maria att jag hade skrivit mer och skickade in allt jag hade skrivit till henne. Hon bjöd in mig till sitt kontor på Karlavägen. Med hjälp av min GPS på telefonen hittade jag dit. Jag anmälde mig vid receptionen och väntade. Hon kom. Vi tog hissen upp. Det här mötet var det viktigaste i mitt liv. Jag försökte vara lugn. Hon bad mig berätta om mig själv. Och då berättade jag allt som jag berättat för dig nu, Ilham. Men lite snabbare, typ. Hon berättade om hur mycket hon gillade mitt manus. Hon pratade om karaktärerna som om de levde på riktigt. Hon hade verkligen läst mitt manus. Och sen sa hon att min text var bland det bästa hon läst på 20 år. Va? Hon sa att hon jättegärna ville jobba med mig, men att hon även skulle heja på mig, oavsett vilket förlag jag skulle välja. Marie trodde på mitt manus innan jag vågade tro på det. Jag tog tunnelbanan och åkte hemåt. Vad hade jag precis varit med om? Min förläggare bad mig fortsätta skriva, som jag tidigare gjort, utan att någon utanför skulle påverka mig. Det var inte svårt. Det var ju Ryan, Caspian och Amir som gjorde jobbet. Jag jobbade extra som timanställd på en förening i Botkyrka. En dag på extra jobbet kom en av våra ungdomar in till oss. En av de unga som hade stora ambitioner. Han ville bli ekonom och hade planer på att söka in till universitetet. Men samma dag hade hela hans värld rasat samman. Han hade fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket. Någon hade bestämt att hans enda hem, Sverige, inte längre fick vara hans hem. Vi blev chockade. Jag insåg att karaktären Amir, som jag skrivit om i min bok, som också fått ett utvisningsbeslut, inte var fiktiv längre. Amir fanns på riktigt. Texten om Amir diskuterades på textsamtalen i skolan. Men jag satt mest och undrade om de förstod att det hände på riktigt. Här och nu. Skrivkursen i Jakobsberg gav mig väldigt mycket. Det var en ny upplevelse för mig. Min bok Jani är delvis resultatet av alla skrivövningar jag gjorde där. Jag ska erkänna att jag inte lyssnade på teorin särskilt mycket. Stundtals kände jag mig dum när jag inte hängde med i diskussionerna om dramaturgi och sånt. Men det jag fick var större än så. När jag klev in i rummet hade jag en dröm och en tro på att jag kunde skriva dikter. När jag lämnade det vita huset bakom mig hade jag utkastet till min debutroman i ryggsäcken och ett kontrakt med ett bokförlag. Jani släpptes i mitten av augusti 2022.
Slatan på gården, dribblar alla och gör mål sen. Tränar själv mitt i natten, vill bli bättre än idolen. Bara han inte blir tagen av droger, som så många i området som hoppar på tåget. Men ännu fler står kvar, kämpar dubbelt så hårt bland missbruk och drogtillslag. Men även vuxna eldsjälar, hoppfulla små barn. Utanför Stockholm, Botkyrka, vår egna småstad. Vi skrattar och mår bra här i
När skrivarkursen var över jobbade jag en del som lärare på lågstadiet. Jag hade nyfikna elever som ville veta allt om min bok. Den heter Jani, sa jag. Klassen utbrast i skratt. Kan en bok verkligen heta Jani? Frågade en pojke. Barnen sa Jani, Jani, Jani. De visste exakt vad det betydde. Ilham, du vet ju också vad det betyder. Men för den som inte vet så betyder det typ asså. Eller om man vill på finare svenska, således. I matsalen frågade en pojke, vad handlar din bok om? Jag tittade på honom med ett leende och frågade, vad tror du att den handlar om? Han svarade, om orten, om hur dåligt det är här. Jag visste inte vad jag skulle säga. Han var 8 år och redan medveten om samhällets bild av hans ort. Under en mattelektion satt 3 pojkar i grupprummet. En av dem frågade, fröken, vad är det läskigaste du varit med om? Jag försökte komma på något barnvänligt. Jag sa att jag en gång såg en räv mitt på vägen. Pojken var inte så övertygad. Han berättade. En gång hörde jag skott. Det lät jättehögt, men jag såg inget. Jag blev stum, försökte gå vidare och förklara tvåans multiplikationstabell. Det som inte fick hända, hände. 2020 sköts 12-åriga Adriana till döds. I Botkyrka, på en allmän plats där många unga, precis som karaktärerna i mina böcker, Ryan, Caspian, Amir, Wahida, Sara och Amel rörde sig på. Det gjorde såklart också Adriana. Jag tänker ofta på henne. Hon hade hela livet framför sig. Den 2 augusti 2022 samlades vi i Norsborg för att gå i ett blomtåg till Adrianas skola. Det kändes som att jag hade förlorat en lilla syster. Jag hade skrivit en dikt där jag hyllade Adriana. Det var den svåraste texten jag skrivit i mitt liv. Kanske för att jag inte borde skriva den. Det var en fin sommardag. Kanske skulle Adriana ha badat med sina vänner på en sån dag. Men istället stod vi på hennes gamla skolgård och sorgen sköljde över oss. Vi samlades runt en bild på Adriana och la fram vita rosor och ljus runt omkring. Det var min tur. Jag gick försiktigt fram, tog emot mikrofonen och började läsa. Vad gör man när det som inte fick hända, hände? Den frågan fortsätter att eka i våra huvuden. Dagar, veckor, månader och år passerar. Vi lämnas i ett tomrum fullt av svek. Mitt under vardagen stannar vi upp och minns. Hon finns inte kvar. Hon borde finnas kvar. Ekvationen går inte ihop. Vad gör man när det som inte fick hända, hände? Adriana, vi får inte sluta säga ditt namn. Vi ska inte sluta säga ditt namn. Vi kan inte sluta säga ditt namn. Vi tänder ljus över släkta liv. De hinner inte ens brinna klart innan nya måste tändas. Blommor kring den mördade. Blommor som inte behöver vattnas. Sorgen göms, men glöms aldrig. Adriana, trädgårdens alla blommor räcker inte till för att vi ska visa hur mycket vi älskar dig. Adriana, världens alla blommor räcker inte till för att vi ska visa hur fel allt det här är. Vi är trötta på politikers tomma ord. Vi är trötta på att bli lovade en förändring men ändå behöva gå till ännu en begravning, ännu en minnesdag. Vi kramar om barnen en extra gång på morgonen, hoppas på att vi ska få andas ut på kvällen. Det är vår verklighet idag. Det handlar om barn. Barn som leker i sandlådan, barn som går på hundpromenad, barn som inte får vara barn. Adriana, jag tänker på dig ofta. Hur kunde det bli så här? Det är fel på så många sätt. Förlåt. Adriana, min syster, varför ryser inte Sverige? Varför går folk till jobbet? Varför fortsätter tågen att åka? Varför fryser inte Sverige? Var är alla som ser att de bryr sig? Säg mig, var? Adriana, du skulle lekt med dina vänner, tagit på dig dina finaste kläder, dansat till musiken du älskar, skrattat dagarna långa, busat, pluggat och varit just den du är. Men det kommer inte bli så. För att det som inte fick hända, hände. Adriana, allt du var och allt du skulle bli kan inte reduceras till ett vila i frid. Vi alla här kommer fortsätta för din skull. Vi ska nämna alla minnen vi har med dig. Vi ska berätta för världen om vem du är. Vi ska alltid hylla dig. För alltid. Adriana, vi lovar. Adrianas mamma grät efter dikten och jag visste inte vad jag skulle säga. Hon var orolig att vi skulle glömma Adriana, att vi skulle bli färre och färre som gick i blomtåget för Adriana.
I vårt kök, där på vårt kylskåp sitter ett fotografi som en sol. Slukna
När jag träffar ungdomar ute på skolorna får jag ofta frågorna: finns Rajan Caspian Amir på riktigt? Är boken verklighetsbaserad? Vem är Rajan och vem är Amir på omslaget? Kommer böckerna bli film? I så fall kan vi också vara med i filmen. Mottagandet av Jani var långt över förväntan. Det började komma in mejl och meddelanden från lärare som berättade att de använde Jani i undervisningen. En lärare berättade att hennes elever skrattade och rättade hennes uttal när hon läste högt ur boken. Boken vände på maktpositionen, berättade hon. Bibliotekarie sa att de äntligen hade en bok att rekommendera för sin unga målgrupp. Det går inte att få tag på Jani, den är utlånad hela tiden, sa en glad bibliotekarie. Jag försökte ta in allt. Jag trodde aldrig att jag, med Jani, skulle få åka från Alby till Ängelholm och från Ängelholm till Umeå. Jag har fått upptäcka Sverige tack vare Jani. Min förläggare ringde mig. Min debutroman var nominerad till Augustpriset. Jag tog emot min nominering och läste orden på pappret många gånger. Det stod om mig och om min bok. Innan Jani kom ut fick jag höra att böcker om orten, särskilt om de är skrivna på slang, aldrig får priser eller ens blir nominerade. Det hela kändes därför extra speciellt. Men det var först på Augustgalan när konstnären Emma Dominguez presenterade min bok och avslutade sin presentation med orden "Länge leve Alby, länge leve vi", som jag fattade vad som hade hänt. Jag kämpade för att hålla in tårarna. Alby var bokstavligen inne i finrummet. Men det finns ju en sanning som säger att man inte är en riktig författare förrän man gett ut 2 böcker.
Tugga med min tugge sen unga dör. Svävade iväg på hur det kunde vara. Vi hoppar hinder och vi ligger i. Länge lever livet, länge lever vi. Huvudet högt, ryggen rak. Vi tar oss upp dit vi ska. Fuck vad någon säger, back vi gör grejer. Länge lever vi.
Det var snart vår 2023. Manuset för Abbo, som är uppföljaren till Jani, skulle skickas på tryck. Men det var något som fattades. Det fanns ett kapitel som jag kämpade med. Det handlar om när karaktären Caspian driver iväg åt fel håll och Rajan försöker få tillbaka honom på rätt väg. Jag hade ett utkast, men tyckte inte att det var tillräckligt bra. Samtidigt skulle jag på författarbesök på Igelsta högstadium i Södertälje. Svensklärarna Vanja och Maria på skolan hade hypat mig och Jani. Jag kände kärleken innan jag åkte dit. Först läste jag ett kapitel högt ur Abbo för klassen. Sen gav jag klassen en skrivuppgift. Om du var Rajan och du märkte att din vän Caspian gick åt fel håll, vad hade du sagt till honom? Eleverna blev peppade på att skriva. Får vi använda slang? Frågade de. Jag nickade. Sen skrev de varsitt brev till Caspian. Deras ord träffade mig rakt i hjärtat. Jag frågade om jag fick använda några av deras texter i boken. De gick med på det. Jag valde ut citat från 4 texter som är skrivna av Sander, Alexander, Adam och Lukas. Det blev mitt favoritkapitel i boken.
Min bror, lyssna på mig. Vad gör du med ditt liv, Jao? Du vet vad som händer med dem som väljer beckna livet. De dör eller sitter inne. Yani, du vet vad som händer med Wahidas bror. Jag vet att du vill ha den där jackan för 12 lax och de där skorna för 4. Men vill du leva ett liv med ångest och stress? Du kommer aldrig kunna slappna av. Du kommer alltid behöva vara redo för varje gång du får ett samtal. Bror, wallah, jag fattar att det är nice att få in flera lax varje vecka. Tro mig. Jag känner mig chockfattig när jag jämför mig med dem i min klass. Men det är inte värt det. Vi kommer nå våra drömmar. Lita på mig. Jag vet att du är smart. När du har fått dina feta jackor och skor, vad ska du göra då? Du kommer inte kunna åka utomlands eller ha roligt med dina vänner, för du måste ha koll på luren. Du kommer aldrig kunna älska någon utan att utsätta den för livsfara. Om du väljer det här livet väljer du bort allt och alla förutom dig själv. Du kommer bli ensam och kall. Din mamma ligger vaken på nätterna och väntar på dig och gråter. Om du fortsätter så här kommer du hamna i jorden. Ja, just du, Caspian. Tänk på Romeo. Tänk på barnen på fritidsgården. Barnen som leker på gården. Barnen som spelar fotboll som vi brukade göra. Låt dem växa upp utan att höra skott mitt i natten. Låt dem gå till kiosken och köpa godis utan att vara rädda för att dö. Du är inte som dem. Du kommer aldrig att bli som dem. Jag vet vem du egentligen är. Jag har känt dig hela livet. Du är min bästa vän. Utan dig vet jag inte vad jag ska göra. Du kan ändra dig och hitta tillbaka. Det är inte för sent. Men om du fortsätter så här kommer det bli det. Snälla bror, lyssna på mig och kom tillbaka. Ser om jag tittar på dem.
Det är bäst du håller dig lugn i dessa hårda tider. Jo bror, jag ser en skum bil. Dessa hårda tider är inte lätt att vara ung i. Dessa hårda tider lätt för en att bli dum i. Dessa hårda tider man bedövar sig med flum i. Dessa hårda tider många som beter sig skumt i. Dessa hårda tider allt du hör är vrum vrum i. Dessa hårda tider känner lukt av bränd gummi. Dessa hårda tider är
jag har inte läst alla klassiker och har inte koll på rätt författare eller hypade böcker. Jag blir alltid nervös när jag hör folk diskutera böcker och använder litterära begrepp. Det är som att jag är rädd för att bli avslöjad. Listan på böcker jag måste bocka av är lång. Innan jag skrev Jani kom jag knappt upp i 2 lästa böcker per år. Jag skämdes och kände att jag låg långt efter. Men samtidigt är jag från Botkyrka. När jag lekte ute på skolgården möttes jag av kulturer från hela världen. Jag inspirerades av världar som dagligen kretsade kring mig och skrev min berättelse utifrån det. Men jag visste inte att man fick göra så. För allt jag fick veta var att den som vill bli författare ska läsa, läsa och läsa. Det fick mig att känna mig otillräcklig. Hur många böcker ska man ha läst för att anses tillräckligt bildad för att kunna börja skriva? Missförstå mig rätt, Ilham. Läsning är ovärderligt och viktigt. Men det är inte allt. Berättelser finns överallt. Under ett författarsamtal som jag deltog i nämnde samtalsledaren Johanna Lundin att böcker kan fungera som både fönster och speglar. Fönster innebär att läsaren upptäcker andra världar och tar del av andras livshistorier. Spegel innebär att läsaren speglas i berättelsen, alltså att man kan relatera sitt eget liv och erfarenheter till berättelsen. Jag hade aldrig tänkt på min läsning utifrån det perspektivet. Johanna Lundin berättade att när hon växte upp var de flesta böcker hon läste ett fönster för henne. Hur är det för dig, Ilham? Efter alla skolbesök är min slutsats att unga i Sveriges förorter sällan läser böcker som är spegel. Berättelser de kan relatera till. Deras läsning blir oftast ett fönster mot andra världar. Medan i skolor där barnen har det bättre ställt läser eleverna böcker som är både fönster och speglar. En elev i en sån skola berättade så fint. Ibland vill jag glömma min vardag och då tar jag en fantasybok som är långt ifrån min verklighet. Ibland vill jag läsa något som handlar om andra unga som jag. Jag är övertygad om att både fönster och speglar är viktiga. Men det kan bli farligt när en del aldrig får ta del av berättelser som de kan spegla sig i och relatera till. För vad säger det? Att deras liv och historier inte är tillräckligt intressanta eller viktiga? Det får mig att tänka på en annan sak som jag ofta fått höra det senaste året. Att ungdomar läser mindre. Jag ser inte emot det. Många ungdomar som jag mött under året har själva berättat att sociala medier är mer lockande än böcker. Men jag vill inte vara ännu en röst som klagar på ungdomar. Jag vill förstå. Vi får inte glömma att språk är ett privilegium. Tröskeln in till litteraturen är redan hög. Jag är mer intresserad av vad vi gör för att skapa förutsättningar för läsning. Prioriterar vi skolbiblioteken? Hur ofta får barn och unga läsa böcker som de kan relatera till? Vad gör vi för att öka representationen? Nyosha Shams, Sveriges läsambassadör, har ställt frågan: varför pratar vi om ungdomars läsning istället för att prata om läsning med ungdomar? Det tycker jag är en spännande fråga. Kanske borde varje bibliotek ha ett ungdomsråd att prata om böcker med. Jag vill gärna vara en del av den förändringen. Jag hade releasefest för boken Abou. På kvällen berättade mamma att en kvinna kom fram till henne på festen. Hon hade frågat: vad har du gjort så att din dotter skriver så bra? Mamma berättade: jag visste inte vad jag skulle säga, för språket har jag inte gett dig och jag har heller inte läst för dig. Ett barndomsminne. Jag satt i vardagsrummet och läste min läxa för mamma. Jag såg på henne att hon inte förstod. Jag kunde se vad som helst. Det var meningslöst. Jag hittade en annan bok. På omslaget syntes en flicka med en fågel i bur. Den var på arabiska. Jag bad mamma läsa för mig. Jag kunde ju arabiska, men det där var fel arabiska. Nu var det jag som inte fattade något. Mamma försökte förklara vad det stod, men det var inte samma sak. Jag var säker på att de andra barnen inte hade det så här. Men min mamma tog mig ändå till biblioteket. Mamma, du har gett mig allt du aldrig fick. Och det är det finaste, men också sorgligaste, en invandrarmamma kan ge sitt barn. Jag undrar ofta vem du hade varit och vad du hade gjort om du fick samma förutsättningar som jag. Om du också fick drömma. Och till dig, Ilham, tack igen för ditt brev. Nu vet du hur min resa till att bli författare såg ut. Jag är övertygad om att du kommer att hitta din väg fram. Du har hittat ditt sätt att uttrycka dig på, och det är det viktigaste. Jag tror på dig, Ilham, och längtar efter att få läsa dina berättelser.
Stora hjärtan, starka känslor, men aldrig på låtsas. Gång på gång, om och om igen. Stafettpinnen, håll i den. Spring alla, kom igen. Shoot till min sirevra, shoot till min ranski. Bland höga hus och paraboler. Är det svårt att se? Jag minns när Robin Quaison sa det.
Drömstor, vi kan också.
Producent Samuel Sjöblom, uppläsare Issa Sorba från mediehuset Fanzingo och tekniker Emilia Martin. En annan sommarvärd som talat om orten i sitt sommarprogram var grundaren till organisationen Hela Malmö, Nicolas Lunaba.
Kort därefter deltog Elijah i de nationella uttagningarna till ungdomslandslaget. Det var en rätt jobbig tid. Elijah var en bufflig unge. Han tog plats. Tränarna skällde ofta ut honom, nedvärderade honom öppet. Samtidigt sopade han mattan med de andra spelarna och kunde inte förbises. Tidigt en morgon stormade han in i mitt sovrum. Jag kom med, Nick, skrek han och visade upp mejlet. Titta, jag är med i landslaget. Att se Elijah i ett blågult matchställ med Sverige i stora versaler över bröstet var ett av mina stoltaste ögonblick. Men jag var också kluven.
Sök efter Sommar i P1 med Nicolas Lunaba i appen Sveriges Radio Play.